Hej och välkomna till dagens juridikpodden. Idag ska vi ägna hela tiden åt ett rättsfall. Ett enda rättsfall som har fått stort utrymme och stor uppmärksamhet sedan dagens juridik skrev om det. Och det handlar om ett nödvärnsfall som har avgjorts i Svea hovrätt. Ville, du vet mer?
Ja, så här är det. Det handlar alltså om en 44-årig man som en julikväll för 2 år sedan kom hem till sin gård i ett mindre samhälle i Dalarna och då möttes av en inneboende som han hade som var väldigt chockad efter att han hade blivit misshandlad och knivhotad av en man som var bosatt i närheten. Och kort sammanfattat så en liten stund senare så hör den här 44-årige mannen att den här närboende mannen då som hotat och misshandlat hans inneboende är på väg tillbaka till gården med sin motorcykel och han går då och hämtar sin älgstudsare som han har nere i ett vapenskåp. Den är laddad och den är osäkrad. Han går upp till hallen där de 3 männen då till slut står tillsammans och ber den här inkräktaren att lämna hans hem, vilket han inte gör. Och till slut så höjer han sitt vapen varpå inkräktaren försöker slita ur händerna på honom och ett vådaskott avlossas som gör att inkräktaren senare avlider. Så kan man säga.
Och han döms alltså då inte för ett uppsåtligt dödande, den här angripne mannen, utan han döms för grovt vållande till annans död, ska vi säga, va?
Ja, precis. Han får 18 månaders fängelse för grovt vållande till annans död.
Både tingsrätten och hovrätten. Och man anser då att det har varit uppenbart oförsvarligt att höja det dödligt laddade vapnet emot den här angriparen som då också var själv obeväpnad vid det här tillfället. Vad säger vi, Sara?
Ja, domstolen eller hovrätten här, de pekar ju på en rad olika skyddsåtgärder som mannen istället skulle ha vidtagit. Och då bland annat att han skulle kontakta polis eller någon annan som kunde ha hjälpt dem. Eller de skulle ha låst in sig eller flytt. Eller dragit nytta av att de var 2 mot 1. Han skulle alltså inte ha tagit till vapnet direkt. Han kunde ha hotat med att lyfta vapnet och skjutit ett varningsskott bara, menar hovrätten.
Ville, vad tycker du?
Ja, alltså hovrätten säger ju också, eller skriver ju rättare sagt, att det här med att sikta på en annan person med ett livsfarligt vapen som råkar gå av, att det då anges i förarbetena som ett exempel på ett sådant medvetet risktagande eller försummelse av allvarligt slag eller särskilt klandervärt beteende som i regel ska medföra att brottet anses som grovt. Att det, liksom, de är inne på det här resonemanget att det här, även om han har haft rätt att bruka nödvärn i den här situationen, så ska han inte gå strafffri.
Det är här kärnan ligger lite grann i det också som du satte fingret på, Sara, och hovrätten lyfter som en väsentlig del, nämligen att det fanns alternativ för honom, att han kunde då flytt eller gömt sig eller ringt polisen. Och här spretar rättspraxis ganska friskt om man tittar på före detta avgöranden eller gamla avgöranden från Högsta domstolen då, som har redovisats i ett antal NJR genom åren. Och där kan man då säga att i vissa fall så har man då ifrån HD-sida faktiskt skrivit att det är inte uppenbart oförsvarligt att så att säga stanna kvar och bemöta angreppet istället för att fly, även om man hade möjlighet att fly, va? Men det finns då fall som går i annan riktning. Och frågan är ju egentligen djupt moralisk. Ska man behöva vika ner sig för ett påbörjat brottsligt angrepp? Eller ett överhängande brottsligt angrepp kanske vi ska prata om i det här sammanhanget. Ska man så att säga behöva ta den näsan och ge en angripare rätt helt enkelt? Hellre fly än illa fäkta, som ordspråket säger. Är det någonting som lagstiftaren kan ställa krav på att människor ska göra och därmed ge ett visst företräde för angriparen oavsett vilken grad av våld det handlar om? Det är det som är liksom kärnan i detta.
Ja, jag tror ju att det som gör att den här typen av fall väcker så pass stor uppmärksamhet och ibland upprördhet hos vissa och kanske belåtenhet hos andra, det är ju just när man blir attackerad i sitt hem på det här sättet. Jag tror många upplever att man, när någon försöker ta sig in i ens eget hem som är liksom det mest privata man har kanske, och att man då borde verkligen får försvara sig med näbbar och klor och kanske även vapen, vilket man ju får i vissa sammanhang. Men att jag tror många blir upprörda över att det här då, att den här mannen inte får igenom sina invändningar.
Och då ska man också ha klart för sig att i nödvärnsbestämmelsen, i paragrafen i brottsbalken, så räknas det upp 4 situationer, varav då i det här fallet 3 av situationerna i vart fall får anses uppfyllda för nödvärn, nämligen att det handlar om ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp. Det handlar om att någon har olovligen inträngt då i det här fallet i en bostad, och att den som vägrar att då lämna dessutom en bostad efter tillsägelse också får finnas i att bli buren utifrån huset eller med våld då bemött. Och alla de här 3 kriterierna är faktiskt uppfyllda då i enligt den här bestämmelsen. Och precis som du säger, Ville, så är det ju så att mitt hem är min borg, och där ska man få gå mycket längre, kan man tycka. Och det har ju även i det avseendet, för att prata straffrätt, brottsbalken slagit fast, i och med att det finns hemfridsbrottsbestämmelse som ser betydligt mycket mer allvarligt på att man tar sig in i någons bostad än om man gör det till exempel i en lokal som är ett lager eller vad det nu må vara. Så det är väl riktigt, alltså bostadsfrågan tycker jag också är central här.
Ja, vad säger du, Sara? Vad har du upplevt att vi har fått för reaktioner på den här domen?
Ja, men oerhörda reaktioner har jag ju fått. Dels så har det ju varit en del kommentarer, och sen har det ju delats en del den här artikeln. Och det är just det som ni pratar om, att man vill ändra nödvärnsrätten där, och så att man ska få kunna försvara sig i sitt eget hem. Det är många som har reagerat på, och att vi har för svag nödvärnsrätt här i Sverige.
Ja, det kan man ju säga sammanfattningsvis, är ju det de flesta kommentarerna och mejlen och sådär som vi har fått handlar ju om, att människor är besvikna. Jag ska också säga att jag pratade med den här 44-åringens advokat Anders Eriksson igår, som då berättade att han just nu sitter och snickrar på ett överklagande till Högsta domstolen tillsammans med sin klient. Och han sa också till mig att han har lite svårt att förstå vad hans klient skulle gjort annorlunda där och då med de förutsättningarna som fanns när man så att säga blev utsatt för ett allvarligt angrepp i sitt hem av en narkotikapåverkad man. För det visade ju sig sen i efterhand att den här mannen var ju dessutom påverkad av narkotika, och då kan man ju bete sig annorlunda ibland också.
Sen ska man också ha klart för sig att det här handlar alltså inte om en, primärt i alla fall inte om en nödvärnssituation där någon med berått mod har skjutit ihjäl en angripare, för då hade vi haft en annan diskussion här i dagens juridikpodden, utan det handlar om att den oaktsamhet som han har visat är att han överhuvudtaget har laddat och höjt ett laddat vapen mot den här angriparen. Så att redan där så har det enligt hovrätten då inte funnits tillräckligt i vart fall försvarlighet för att man skriver ju från hovrättens sida att han har haft en omfattande rätt till nödvärn, men att han därutöver har passerat de gränser som är acceptabla. Det här med uppenbart oförsvarligt. Va?
Ja, och det är det som är att det uppvisar ganska många likheter med ett annat sådant fall som var uppe på tapeten för 2-3 år sedan. En äldre herre nere i Skåne som sköt 2 stycken yngre män som var på väg in eller kanske redan hade trängt in i hans bostad. Men han sköt ju de 2 uppsåtligen genom en fönsterruta i ytterdörren, och då är det ett annat läge här. Det här blir ju ännu mer intrikat när det så att säga handlar om ett vådaskott, tycker jag.
Skillnaden där också, det var väl att hovrätten kom fram till att den här personen inte hade något vapen, medan de här i Vallåkra, tror jag det var, de hade väl vapen, de var beväpnade när de kom till den här äldre mannen då, och hade redan slagit sönder fönster och så vidare. Sen om mannen hade hört även att det hade trängt in någon i huset, vilket det hade i källaren, det vet jag inte. Men där handlade det ju om att de var utanför, de här 2 pojkarna som sen blev skjutna. Och sen var de ju även beväpnade då, till skillnad mot den här personen.
Det är värt att nämna i sammanhanget är ju också det att hovrättens utgångspunkt i vårt fall är att skottet har gått av som ett vådaskott i samband med att angriparen har tagit tag i bössan, alltså i älgstudsaren för den här 44-åringen, och därmed i någon mening själv medverka till att det som hände, va? I varje fall i en objektiv mening. Det finns ett gammalt rättsfall från Högsta domstolen här när man bläddrar tillbaka och läser på, som inte är helt olikt det här, i vart fall inte när det gäller skjutvapenhistorien. Det handlar om en man som blir angripen och han tar sig faktiskt från platsen men blir förföljd av angriparen. Och han vänder sig då om och siktar på angriparen med en pistol som också då som våda skott går av och dödar angriparen. Där skriver Högsta domstolen i och för sig inte att själva skottet i sig är det som är avgörande heller, även om det blev avgörande för den praktiska utgången av målet, utan HD sätter fingret där på att det hade sannolikt räckt med att han hade informerat angriparen om att han var beväpnad, och för att då det brottsliga angreppet skulle avbrytas. Och på det sättet skulle man kunna tänka sig här att den här mannen på något sätt skulle kanske visat sitt vapen men inte lyft emot honom, inte osäkrat och kanske inte laddat. Jag vet inte exakt hur man har resonerat där. Men det är i varje fall tillåtet att säga jag är beväpnad, så att akta det nu. Va? Det har HD slagit fast i tidigare ärenden.
Jag tycker det är viktigt för min del här. För mig är det liksom väldigt svårt att säga vad som är rätt och fel här, om hovrätten eller tingsrätten har tagit fel beslut eller vad Högsta domstolen bör ta för beslut. Men jag tycker att den här frågan är intressant att diskutera, för det är uppenbart så att det är väldigt många människor som när de läser den här artikeln funderar på vad får man göra och vad får man inte göra i en nödvärldssituation. Och det faktum som du sa, Sara, och även du, Stefan, att hovrätten slår fast att han har en så att säga omfattande nödvärnsrätt i det här läget. Och då är frågan, vad skulle han ha gjort annorlunda? Den frågan som advokaten ställer, den är ju intressant, för om han dessutom upplevde tecken på att den här mannen var narkotikapåverkad, vilket kan göra en ganska oberäknelig, så kan man ju till viss del förstå att om man har ett vapen till hands då kanske det är det första man tillgriper i en sån situation.
Sara?
Ja, jag tycker att det är lite otäckt om man tänker på det här med vapen till hand, som du säger. För jag känner att vi ska inte per automatik kunna få försvara oss med vapen hemma, som i USA till exempel. Och då kommer man in på vapenlagarna. Men jag är rädd att det kan sluta med att medborgarna har vapen i byrålådan, om det skulle bli så att vi får den rätten att försvara oss när det kommer inkräktare, att vi får försvara oss med ett vapen. Sen hur man ska försvara sig, det vet jag inte, men det tycker jag är väldigt otäckt att tänka på. Efterfrågan på vapen kan ju bli högre då också ifall man får den rätten.
Ja, alltså det är klarlagt att man får använda dödligt våld för att försvara sig, men givet då att det handlar om att man angrips med livsfarligt våld, och det finns rättsfall, flera sådana rättsfall där man har haft en dödlig utgång och friats, men då har det handlat om människor som har varit beväpnade och uppenbart livsfarliga som i de fallen där det finns då inte minst skjutvapen inblandat även från angriparens sida. Det jag ändå tycker är märkligt, alltså jag tycker att det hade kommit till ett helt annat läge om det hade varit ett uppsåtligt dödande här. Då hade vi, som jag sa tidigare, haft en helt annan diskussion. Men att en människa som är legal innehavare utav ett jaktvapen primärt använder för att freda sig, som han faktiskt har gjort här, och att det därutöver då går av utav misstag och inte ett uppsåtligt dödande, det gör ju att jag tycker att det här fallet åtminstone borde prövas av HD, därför att det just inte handlar om ett uppsåtligt avlossande utav skott, utan att det är ett misstag, om än oaktsamt.
Men om man vänder på det då och använder Saras argument, tycker du verkligen att han borde ha gått och tagit sitt vapen i ett så pass tidigt skede som han gjorde?
Jag är inte säker på att man är i en så här analytisk situation i efterhand kan sitta och resonera kring hur människor där och då borde agera.
Men är det inte det hovrätten gör då?
Jo, det är ju precis det. Och det är det jag menar, att man kanske måste ta höjd för att människor i en svår situation agerar på ett annorlunda sätt än man gör i en rättssal ett par år senare när det här ska analyseras utifrån straffrättsliga principer. Dessutom är det så här att det här handlar om rena bedömningsfrågor som är väldigt, väldigt svåra att klä i ord eller att jämföra fall från det ena fallet till det andra, därför att du ska väga in inte minst den här skrivningen som lagen har, omständigheterna i övrigt, och det ger ett skönsmässigt utrymme för att till exempel bedöma den angripnes förmåga att försvara sig med mildare våld. Det här framgår tydligt utav de förarbeten och brottsbalkskommentaren kring de här frågorna, att en liten klient person har ett mer långtgående rätt att använda grövre våld än en person som är välbyggd och stark och med lättare medel kan avvärja det här angreppet och så vidare. Så att det är oerhört stora frågor kring bedömningar här som är juridiskt ganska knepiga att sätta in i ett visst fack.
Vi hade en debattör som skrev på Dagens Juridik här i veckan och hävdade att jag citerar honom här: en juridisk bokstavstolkning av nödvärn och nödvärnsexcess fungerar inte när händelser sker blixtsnabbt. Det går inte att vara rationell och kallt övervägande vid uppenbar livsfara. Så fungerar inte människor. Det är lite det du säger här.
Ja, ungefär så. I vart fall så måste det vägas in i de här resonemangen, att man i stundens hetta har ett helt annat sinnelag. Och det blir nästan en paradox i den här diskussionen, därför att poliser i väldigt, väldigt många fall har friats när de har använt dödligt våld i nödvärnssituationer mot misstänkta personer. Och det har man gjort, friats på just de grunderna, att man får ett tunnelseende i samband med att man då har angripits och både kan missuppfatta faktiska omständigheter som efterhand visar sig faktiskt ha förelegat, men också att man även som välutbildad och kunnig polis när det gäller våldshantering har ett stort mått av så här, stundens hetta incitament, va?
Om jag frågar dig då, Sara, det argumentet som många för fram här också i diskussionen kring det här fallet och nödvärn i stort är att om man bor då lite mer ensligt som den här personen gör på en gård eller liksom utanför storstadsregionerna, så kanske det tar en ganska lång stund om man ringer polisen innan de kommer, och det kanske inte är så många poliser och det kan vara svårare att få hjälp. Skulle det göra att man kanske till och med har större rätt att liksom, nödvärnsrätten öka på något sätt om man vet att det inte ens ett alternativ att ringa polisen, för de kommer inte in och ingripa innan jag möjligtvis har dött?
Ja, men det måste ju finnas andra alternativ, känner jag. För att, jag menar, gemene man har ju inte ett vapen heller. Det måste ju finnas ett alternativ innan man går och tar ett vapen och försvarar sig med det. Det finns ju folk som bor så långt ut och i skogen och på landet utan att ha ett jaktvapen hemma. Och kommer vi så långt att man ska frias på grund av nödvärnsrätten, så kan det ju bli så att, precis som jag var inne på förut, att efterfrågan på vapenlicens kan ju bli större då, och det tycker jag, det känns väldigt skrämmande.
Nu är det ju så ute på, som det är så fint att ute på landet, så är det betydligt vanligare att människor har jaktvapen kanske än in i storstäderna. Men det är också vanligare, lite grann som Wilde säger, att det tar tid innan polisen kommer, och det vet man. Bor man i trevliga byar som Karesuando eller Pajala i Norrbotten, längst Torne älv och där, så vet man att polisen kommer inte om en kvart ens, va? Utan de kommer om en timme om de kör på blåljus ifrån någonstans i södra Norrbotten och det är tisdag natt. Va?
Men beaktar man det då? Är det någonting som domstolen ska beakta? Om vi bortser från vapnet här, skulle man beakta det om man så att säga inte hade dragit vapnet? Eller är det en faktor som bör beaktas som en domstol när man ska bedöma en nödvärnssituation?
Ja, det bör väl vägas in i den här omständigheterna i övrigt om inte annat. Och om man drar ett snäpp till och säger så här, det finns ett sånt fall där någon har bevisligen ringt och försökt komma fram till polisen eller till SOS Alarm, men inte lyckats till följd av att det var långa väntetider, och det har ansetts utgöra skäl för att höja, eller rättare sagt sänka ribban för nödvärn, för att man då har uttömt möjligheten att på annat sätt kunna freda sig efter att ha stängt in sig i ett hus eller någonting. Så att svaret är ja, jag tror att det kan komma att påverka. Alltså själva vetskapen eller misstanken om att jag kommer inte kunna få professionell polisiär hjälp här inom överskådlig tid, det skulle säkert kunna vägas in, ja.
Och diskussionen som vi har här kring det här fallet och kring nöden, det säger någonting. Tycker du, Sara, att det här är kanske någonting som skulle kunna vara intressant för Högsta domstolen? Behöver vi ett prejudikat i den här typen av mål?
Det tycker
ett
jag
nytt sådant, ska jag säga.
Ja. Jo, nej men det är ju som sagt väldigt ett ämne som upprör och berör. Så att absolut, det tycker jag.
Och vi är inga professorer i juridik, någon av oss, men vi kan ju en del om juridik, och bara det faktum att det för oss är så pass svårt, och uppenbarligen för många andra jurister också, att tolka liksom nödvärnsprincipen och när man har rätt att göra vad, det säger väl allting om att det här är inte så lätt att bedöma för en domstol heller, vare sig det är Högsta domstolen, hovrätten eller en tingsrätt.
Alltså, lagstiftaren har ju uttryckt det så att våldet får inte vara uppenbart oförsvarligt. Det vill säga att man nöjer sig inte, som i den andra nödbestämmelsen om vanlig nöd, där får det inte vara oförsvarligt. Men här har man lagt till ytterligare en möjlighet, och det får inte vara uppenbart oförsvarligt, vilket innebär att man kan gå lite längre. Och det är väl det som man har tagit i beaktande då, när det gäller till exempel det här med stundens hetta som vi pratade om tidigare. Men därutöver, vilket också har prövats i det här målet, så finns ju den allra sista säkerhetsventilen, nämligen den här nödvärnsexcessen, som innebär att man i och för sig har använt mer våld än vad som är, eller man har använt våld som är uppenbart oförsvarligt, men att man ändå svårligen kunde besinna sig till följd av att situationen var som den var. Och den brukar ju alltid slentrianmässigt åberopas från försvarets sida i de här sammanhangen. Men just i det här sammanhanget anser man inte att han faktiskt fanns i en sån excess-situation. Va?
Nej, och det finns ju de som, jag vet att Sverigedemokraterna bland annat driver den här frågan om nödvärn, i alla fall lite grann. Och då kan man ju fråga sig, du som är en vis man, Stefan, om man på något sätt skulle, hur skulle man kunna förändra eller den här principen som sådan, lagstiftningen kring nödvärn, går att förändra?
Det gör det säkert med ett prejudikat här som förhoppningsvis då är klart och tydligt. Jag tror det är svårt att ändra lagstiftningen. Jag personligen delar ju uppfattningen om att man ska vara oerhört försiktig med dödligt våld och ens hota med dödligt våld om det inte är så att man angrips med det som i vårt fall då kan uppfattas som dödligt våld. Och i det här fallet så var han inte ens beväpnad, den här personen, vid angreppstillfället. Så att det är klart att det går väldigt, väldigt långt. Men ändå i det här sammanhanget så måste man väga in att det skedde i hans bostad. Det skedde på en enslig plats. Han hade tidigare, den här angriparen, då bevisligen gått till angrepp med och använt kniv i det sammanhanget. Ja, han hade inte använt det, men han hade hotat med kniv och misshandlat den här inneboende. Så att jag tycker nog att det finns alla anledningar att försöka väga in och få ihop en bra skrivning kring, mer utifrån hans upplevelse av situationen, göra en bedömning. Om den sen slutar med fällande dom eller friande dom, det är i vårt fall prejudikatsmässigt underordnat att vi får ett svar på den här frågan, så ska jag säga.
Men det handlar om nya prejudikat och inte ny lagstiftning alltså.
Jag tror det är jättesvårt att stifta lagar. De här är redan så flummiga och lite snömosiga i sina formuleringar och lämnar ett extremt utrymme just för skönsmässiga bedömningar från fall till fall, att det också är svårt att få till prejudikat på området. Men för all del, alltså, det är klart att man kan nästan till matematiskt sätta upp en sån princip som att den som angrips med livsfarligt våld då har rätt att bruka livsfarligt våld i sitt försvar. Det är liksom en juridisk bra konstruktion, och då är det frågan om hur graderar man det här då när vi minskar våldets intensitet på ett sätt som ger samma matematiska ekvation i slutändan. Och det är knepigt i de här fallen, för att det, än en gång, det här ska också vägas in sådana frågor som rör den angripnes förmåga att försvara sig och hans eller hennes upplevelse av sin egen förmåga att försvara sig. Och även den angripens förmåga att förstå när det brottsliga angreppet och hotet har avvärjts. Och det finns det många avgörande på. Det finns ett våldtäktsärende som avgjordes i Högsta domstolen där en kvinna helt enkelt tog strupgrepp på våldtäktsmannen och fortsatte att hålla det här strupgreppet trots att han hade blivit medvetslös, och där ansåg högsta domstolen att hon gick för långt för att hon borde förstått att det inte längre fanns något överhängande hot mot henne när mannen faktiskt blev medvetslös. Va? Bara för att ta ett exempel som inte handlar om skjutvapenvåld utan i det fallet om ett allvarligt sexualbrott.
Vad, Sara, om jag frågar dig då, tror du att domstolarna, och de kanske ska vara det till och med, är rädda för att man, om man skulle så att säga godta någons invändningar i ett sånt här fall, skulle öppna dammluckorna lite för mycket med möjligheten till att få rätt att ha brukat nödvärn i massa olika fall? För det är ju en invändning som ganska ofta används av försvararna.
Det är lite det som jag känner att jag kan vara inne på, att det kan vara så att ifall den här nödvärnsrätten, att den kan missbrukas. Och att det, nu säger jag inte att den gör det, men jag är rädd att det skulle kunna göra det, så att den här efterfrågan på vapen, att ha vapen hemma, blir större.
Nu har ju hovrätten fått, som jag har sagt flera gånger här, kritik för att man inte så att säga köpte de här invändningarna, men jag tror att kritiken kanske i vissa fall hade kunnat blivit ännu större om man nu hade accepterat hans nödvärnsinvändningar. Vad tror du, Stefan?
Mm. Jag tror fortfarande, jag tänker min papegojas envishet återkomma till det som jag ändå tycker är ganska centralt i just det här fallet, nämligen att det inte handlar om ett uppsåtligt dödande, i vart fall inte vad man konstaterar i domen, utan det handlar om en oaktsamhet och en uppenbart oförsvarlig gärning som uppkommer redan i det faktum att han tar fram och laddar sitt vapen, va, för att sedan kunna använda i vart fall mot den här angriparen. Jag tycker än en gång att hade det handlat om ett dödligt skjutvapenvåld som var uppsåtligt mot en angripare som inte var beväpnad, då hade det varit ett helt annat fall. Därför blir det här ärendet extra intressant. Generellt sett kan man säga att uppfattningen då hos den så kallade allmänheten är många gånger felaktig i Sverige om att man inte får använda våld överhuvudtaget eller att man inte har några rättigheter att försvara sig allt. Man har väldigt långtgående rättigheter i en svensk rätt. Det här vi pratar om nu är extremt, det handlar om dödlig utgång. Men i många så här klockrena nödvärnsfall så är det faktiskt så att den som har använt sin nödvärnsrätt inte ens åtalas, och i det fall de åtalas så är det inte jätteovanligt att de frias. Vi har till och med en bevisbörda som innebär att åklagaren ska då motbevisa ett påstående om att nödvärnsrätt har förelegat om den tilltalade påstår att han har gjort sig skyldig till det här brottet. Och då måste åklagaren alltså visa att det är obefogat med den invändningen för att man ska då kunna gå vidare med fällande dom. Så att det finns både rättsliga skydd och även då rent juridiska, praktiska skydd för den som angrips. De fall som ibland skapar debatt är många gånger olikt det här fallet och handlar oftast, eller i vart fall ofta, när man börjar skrapa på ytan om någonting helt annat än nödvärn, nämligen om hämnd och medborgargarden som efter påbörjade eller för den delen fullbordade brott har tagit upp jakten på eller till och med efterhand hittat förövare och därmed tagit lagen i egna händer och bultat dem blåa och gula med då olika tillhyggen och därefter fälts för att det inte har handlat om ett pågående eller överhängande brottsligt angrepp.
Man kan ju aldrig veta riktigt hur högsta domstolen ska resonera, men jag tror att mycket uppmärksamhet kring den här typen av domar kanske kan leda till att chanserna ökar för att det ska prövas. Samtidigt så vet vi att den här så kallade Vallåkra-domen, den ville de inte ta upp och pröva, så att det kan man inte vara säker på att det kommer att prövas.
Nej, absolut inte, därför att det är knepiga frågor och det vet alla också att det är bedömningsfrågor. Det är ungefär som att det är väldigt restriktiva med att ta upp vårdnadstvister, för man vet att varje fall är unikt och det är väldigt mycket bedömningar som det här kommer att handla om. Men om man reducerar det här fallet, om vi gör en hypotetisk liten analys av det och ställer oss den hypotetiska frågan, vad hade hänt om personen i fråga inte hade dött utan att det hade gått av ett vådaskott upp i taket, eller att det inte hade gått av ett vådaskott överhuvudtaget men att sakomständigheterna blev klarlagda i efterhand? Skulle då den här mannen ha dömts för att han hade gått för långt genom att hämta och ladda sitt vapen och var beredd att bruka det. Jag tror inte det, utan det är effekten här som har varit avgörande för att han överhuvudtaget har åtalats.
Så kan det nog faktiskt vara, och som sagt, vi ska inte glömma det, han döms ju faktiskt för grovt vållande till annans död här, det är oaktsamhetsbrott. Men ja, jag får nog ändå gå på din linje där, Stefan, men jag är inte riktigt helt övertygad, men det är klart att det blir en annan situation när angriparen och inkräktaren i det här fallet dör.
Men skulle han annars ha åtalats för framkallande fara för annan om det till exempel hade gått ett skott upp i taket eller om, låt säga att mannen inte hade dött, skulle han ha åtalats då för vållande av kroppsskada? Jag är inte säker på det, i vart fall inte om skottet hade hamnat i taket och eller inte avlossats överhuvudtaget, trots att det egentligen det som hovrätten tar fasta på i sin dom, även där effekten är så att säga avgörande för att åtalet kunde väckas för grovt vållande till annans död naturligtvis, men den klandervärda gärningen påbörjas ju redan i det läge när han tar fram vapnet, va?
Jag kanske är beredd att hålla med dig. Vad tror du, Sara, om du får ta ett bett här? Prövning i HD eller inte?
Jag frågar. Prövning, gissar jag på.
Stefan?
Jag hoppas att det här prövas, för att jag tycker att det är så pass udda och annorlunda för många andra nödvärnsfall, och jag tror att det skulle mycket väl kunna komma upp. Det är sådana stämningar nu att en sån här fråga skulle kunna en gång för alla vilja prövas av HD, oavsett utgången av målet, vill jag säga, oavsett om det blir fällande eller friande, bara för att klargöra de här omständigheterna som vi nu på någon form av analytiskt plan har åtminstone försökt analysera sönder och samman, va?
Ja, där håller jag med. Jag tycker du har en viktig poäng där. Att alltid när man säger att man vill att någonting ska prövas en gång till, så låter det ungefär som att man tycker att utgången bör bli det motsatta mot vad det har blivit tidigare. Men det tycker inte jag att det bör bli, utan huvudsaken tycker jag då, som också hoppas att det ska prövas, är just att det prövas av Högsta domstolen en gång.
Ja, och det som möjligtvis talar emot att det skulle bli en prövning i HD, det är att både tingsrätten och hovrätten har gjort exakt likadana bedömningar. Det är exakt likadana även straffvärdesbedömning på det, och i övrigt har man beaktat de delarna likadant och domen är enhällig från hovrätten och sådär. Så jag vet inte, jag hoppas att det blir det. Det är inte omöjligt att det blir det, kanske till och med troligt att det blir det, och det avgörande där är att vi får klarlagt de här omständigheterna som vi har diskuterat. Därmed är dagens juridikpodden slut för idag. Vi har pratat på om ett enda rättsfall som handlar om nödvärnsrätt den här gången. Vi kommer vara tillbaka nästa vecka. Då kanske vi är tillbaka i coronajuridiken. Stort tack för att ni har lyssnat.